Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Hallå allihopa och välkomna till vår podcast Kulturbarnen med mig, Ida Thirén, författare och kulturjournalist.
Och mig, Pontus de Wolf, musiker och låtinspelare, höll jag på att säga. Skriver låtar. Woo! Välkomna!
Skriver låtar. Välkomna till oss.
Ah, hur är läget med dig denna molntäta dag?
Ja, det har varit lite upp och ner, jag ska inte ljuga. Men jag hänger kvar. Jag har väldigt stor kris, känner jag. Men det har väl varit... För det är inte första gången i den här poddens historia som jag har kris.
Nej.
Kanske man kan säga.
Mm. Det är en konstant man kan förlita sig på. Om man vill ha... kris, liksom... Vad heter det? Courtesy of Ida Thirén.
Ida, ja, kris till mig.
Men det är lite som så här, ja, nu var det avsnitt 68. Då får, jag tycker att så här, ju högre siffrorna kommer upp till 100, så får man mer och mer så här, association till dem. Ända sen så här 63. Ja, men det var det där året som liksom Stones debuterade. 64, det var så, When I'm 64. 68 också är jättetydligt, men jag bryr mig aldrig om att nämna dem, för att varje år är ju någonting liksom.
Mm-hmm. Man, det är inne i ditt specialområde här, känner jag.
Exakt, brittisk rock.
Mm.
men det är, ja, precis de årtalen, men sen också att man så här, efter 95 och efter millennieskiftet så börjar det suddas ut. Alltså där har inte åren varit lika... De har inte skapat samma markörer för mig kulturellt. Jag undrar om det är att man liksom... Vad tror du det beror på?
Det kanske inte har varit samma genomslagskraft. Alltså även om det kommit så här... Ah, Crystal Castle släppte sin skiva som blev en stor förändring.
Ja.
Det är ju inte samma impact som när så här... Stones släppte någon skiva. Alltså, då var det ju så här, ny musikstil, och allting nu är ju bara variationer på den musikstilen.
Ja, men man har också liksom tjatat om kulturhistorien om och om och om igen. Och då börjar man alltid från början, vilket är Stones.
Ja, i alla fall den moderna historien.
Ja.
Jag var precis på Medelhavsmuseet här med min dotter i helgen, och då... är det ju mycket om Egypten och sådär, och hon var väldigt intresserad av Egypten, så vi pratade med personalen om Egypten, kollade på mumierna, vi kollade på, det är ju lite konstigt att de har mumier där, måste jag säga.
Och men förlåt, är det, påminn mig, är det här Etnografiska museet? Eller
nej,
finns
det här är en hemlig pärla faktiskt, så vare sig man bor i Stockholm eller inte, så tycker jag att det här är ett bra tips. Medelhavsmuseet, det ligger liksom lite skymundan, det är liksom bredvid, mellan slottet och operan typ, alltså bredvid av riksdagen, och det är på en sidogata. Jaha. Där, så det är lite dolt, och det finns också
Jag känner till det som så här lunchstället när jag jobbade på Kungsakademin. Svingod medelhavsmat.
Jag skulle precis säga det, att kaféet där är verkligen en av mina favoriter. Det heter Café Bagdad, och de har så här lite mellanösterinspirerad mat. Mycket så här banan. Och det är verkligen sån liten tyst, jättetyst och lugn pärla utan musik, så här, mitt i stan, fast det är jättelugnt där inne. Så det kan jag verkligen tipsa om man vill ha en liten paus och ut och kanske turista i Stockholm, så är det verkligen en sån plats man kan landa i lite grann.
Just
eller läsa eller skriva eller så.
Jag kommer ihåg att det är en så här svår barnvagns lokal, för att de har så här originalgolv.
Aha, trappor.
Så man får inte ta med sig, barnvagn in på kaféet. Utan då får man liksom claima en space nere i butiken. Men fortsätt, du hade problem med mumierna där.
Nej, men jag tycker bara egentligen, alltså, på ett sätt tycker jag bara det är lite konstigt att man säger, ja, vi har snott de här mumierna från några gravar och nu ligger de här vid slottet. Mm. Det är ju lite problematiskt. Men det är ju också kul att man får se det här då. Men då tänkte jag mycket på det här just när det fanns egyptomanin. Alltså under sent 1800-tal, eller egentligen mitten av 1800-talet i viktorianska England, men också slutet av 1800-talet i Sverige, kanske tog lite tid innan det kom till Sverige, fanns det ju verkligen något som kallas för egyptomanin, som var en besatthet vid Egypten, som var väldigt populär grej. Att folk blev väldigt fascinerade av den estetiken. Och man kan ju se det, till exempel så här jugend arkitektur, alltså sent 1800-tal i Sverige, att man kan se så här ibisfåglar, och alltså man kan se symbolik som är bekant från Egypten i det här är min egen tolkning, alltså jag var inte med på utställningen, men jag drog slutsatsen där att jag tycker man kan känna igen de där elementen från mycket arkitektur från tidigt 1900-tal och sent 1800-tal. Så det är ju lite en kul grej att så här, för att det som hände var ju att man upptäckte Rosetta-stenen, och det var ju, för de som inte är bekanta med det här, så var det ju en översättning mellan, nu hoppas jag att jag säger rätt här, grekiska och hieroglyfer. Alltså egyptiska hieroglyfer och grekiska. Och grekiska kunde man fortfarande, så det kunde man ju förstå. Så att Rosetta-stenen var ju en text som var skriven både på grekiska och i hieroglyfer. Så då kunde man ju lära sig att översätta då, genom att man kunde grekiska. Så kunde man så här lista ut vad hieroglyferna betydde, vilket öppnade upp en helt ny värld. För plötsligt kunde man ju förstå sig på Egypten på ett annat sätt. Alltså forntida Egypten eller antika. Alltså, så då kunde man ju plötsligt förstå mycket mer om gravarna och sådär. I samband med det så höll man också på att göra utgrävningar, arkeologiska utgrävningar i Egypten och sådär. Och det är ju som sagt lite problematiskt mycket av det här, för det fanns ju fortfarande en väldigt kolonial syn på saker och ting, att man kunde bara ta grejer och åka med dem till Sverige eller England och så vidare. Men alltså, med det sagt så tyckte jag det var så himla intressant att titta på det här. Och nu vet jag inte varför jag började prata om det här. Vad var det vi pratade om innan som fick mig leda in tankarna på det? Jo, årtal. Årtal. och då tänker jag bara att när vi tänker så här, förr i tiden så klumpar vi ihop allting innan 1950 typ. Men det visar ju bara att, apropå då att du sa att nu har vi inspirerats av Rolling Stones. På sent 1800-talet så inspirerades man av Egypten. Alltså, så att det har alltid funnits såna här rörelser bakåt på olika sätt. Mm. Även om vi kanske inte förstår, för vi klumpar ihop allting som förr. Och tänker inte på att de tyckte att det var förr då också.
Nej, precis. Men anledningen att jag blandade ihop det när du sa mumier var ju för att vi har ju etnografiska museet ute på Norra Djurgården, där vid Tekniska museet ungefär. Och det är ju också ett problematiskt ställe. Där har de ju såna här totempålar, liksom, framförallt från Sydamerika. Och jag tror det var ett hejsvung att de lämnade tillbaka dem där för några år sedan, efter att de hade liksom legat här några decennier. För att det är ju bara liksom rakt av, vi tar med oss de här som souvenirer.
Ja, det är samma sak med även, det var det så här aboriginska grejer. I alla fall olika urfolksgrejer. Och även samer och sådär. Det var någon samisk person som, kanske ett skelett eller någonting som låg på etnografiska. Nu känner jag att jag blandat, nu smälter allt samman. Alla sådana här problematiska händelser ligger precis i. Men det har ju varit olika sådana här grejer. Kan vi sammanfatta det med?
Ja, vi hade en föreläsare på konstvetenskap när jag gick det på Stockholms universitet, som var så här: ja, det finns många som försvarar rätten att behålla sin liksom ursprungskultur, men vår ursprungskultur i Sverige är att vi tar saker. Och så legitimerar
som att det var liksom bara, gjorde det okej? Att det här är vår kultur, att sno grejer.
Ja, precis. För att i att man är bra på att sno, då betyder det också att man är bra på att bevara. Alltså att han hade en sån här liksom, skyddade kanske sig själv och sina föremål. Men även i, alltså England är ju bäst på det där. Att claima resten av världen. I deras British Museum, där så här original panelerna från så här, vad heter det? Akropolis. Så här, från Grekland, när det står så här explicit. Det här är så här, ja, det här är det mest kända grekiska templet. Här är en bit av den. Så här. Titta på den. Och de stoltserar ju även med sin undertitel British Museum, The Collection of Collections. Som att de så här, de samlar inte bara på saker, utan de så här tar över andras samlingar.
För det har ju varit en väldigt mycket snack. Anders Rudell skrev ju en bok som handlar om tyska konststölderna att de stal så mycket konst på olika håll. Det finns också en dokumentär på SVT som jag tror fortfarande finns kvar där, som är väldigt, väldigt bra om det här. Där man kan följa lite hur de pågick de här stölderna. Och framförallt var det mycket från Paris, vilket var lite oväntat, för det var ju ockuperat, men de var ju inte liksom, de hade inte tagit över Paris, men de fick ju otroligt mycket godsvagnar med konst som transporterades från så här rika familjer i Paris, som typ hotades att lämna ifrån sin konst i princip till Tyskland. Så att där har det varit jättemycket snack om det här, och den här boken har ju blivit jätteomtalad, som han skrev då om de här stölderna, och folk pratar jättemycket om konststölderna från nazisterna, men man liksom lite kan bara acceptera så här, jaha, men vi har ju snott lite andra mumier och Akropolis och men det var förr i tiden.
Det, ju, det var ju förr i tiden.
Ja, men vi har ju, bevarat det så fint i våra museum. Så att alltså, jag känner personligen att jag hade varit helt okej med att titta på en kopia av en mumie. Jag känner inte att jag måste se originalet. Alltså det är ju coolt att man bara säger wow, det här är originalet, men jag tycker det är lite obehagligt att titta på. Liksom, här är någonting som någon har begravt, och någon har grävt upp det, transporterat det från graven till ett helt annat land, en annan kontinent, och placerat i en glasbur. Det känns ju lite respektlöst, det är ändå en död person. Okej, det var tusentals år sedan, men det är någonting med det som är lite off, liksom.
Ja, och att bränner det inte ännu lite hetare om man ser det på originalplatsen, liksom. Alltså om man ser en mumie, låt oss säga, i Egypten, så är det mer så här, då talar det mer om kontexten. Och så här, det var här vi hittade den, det var här personen levde sitt liv och så där. Det blir lite mer sightseeing. Om man till exempel skickade Bockstensmannen till sig Syrien.
Ja.
Så vore inte det liksom, hur ska vi...
Ja,
det var ju kul. Konstigt, men ja, kul för er. Bra. Medans nu så är det liksom, han kommer väl från, ska vi slå det, Halmstad-trakten. Ska vi gissa? 10 000 kronors fråga.
Bockstensmannen?
Bockstens.
Ja. Nej, inte Halmstad. Småländska höglandet kanske. Nej, jag är osäker. Men alltså, jag måste...
Halland. Det var Halland. Mosse i Halland.
Det var
Jag var bra där.
Jag hade en känsla av... Men inte Halmstad, va? Eller var det Halmstad?
I Varbergs kommun. Rolf Torps socken.
Ah, okej, okay, Varberg. Nej, för hade det varit Halmstad hade jag vetat om det.
Ja, jag förstår.
Där. Men alltså... nej, men man undrar lite, vad går gränsen mellan så här, krigsbrott och kolonialism? Alltså egentligen är det ju samma sak. Eller krigsbrott, men alltså så... stöld, men vi har liksom lite grann hittat ett sätt att vira in det på som gör att så aha, men det här, när det är mer än 100 år sedan, då var det okej, men när nazisten gjorde det, då var det inte okej. Alltså, det var liksom, det är lite intressant det här, tycker jag. Men man har ju, har ju pratat så mycket om, det är ju det som hela avkoloniseringen handlar om, att man börjar prata om de här grejerna som pågått senaste, i alla fall 20 åren, alltså i mainstream, men mycket längre i akademin. Men alltså, det finns ju en konversation, men den är fortfarande ganska smal.
Ja, för att sen kompliceras det ju också i och med att till exempel de där tyska konstställderna, där tog man ju mycket tavlor för att finansiera liksom krigsapparaten. Så att man sålde dem ju vidare. Så det är ofta liksom, där finns det ju mycket, det jobbas ju fortfarande med att så här, reclaima judiska familjers konst från sådana som köpte det i USA eller England. Eller liksom, det var ju inte som att så här, tyskarna brydde sig om bra konst. Det var väl det sista de gjorde.
Ja, du menar så. Att det är inte som att man säger, står vi det här så vi kan ha det på ett museum och visa upp det för... Okej, det kanske finns en lite annan intention med det på något sätt. Det kanske
precis.
Så kanske man kan se på det.
Ja,
jag vet inte om det gör det okej, men det kanske gör det, det kanske förmildrar lite grann. Att man ändå har någon slags allmänbildande ambition.
Det är i alla fall en väldigt komplicerad... Sen är det ju liksom det mesta som skäls från så här, arkeologiska utgrävningar och historiskt viktiga platser, det säljs ju vidare till liksom privata svarta marknaden köpare. Det är väl vår samlare. Det är det som är det liksom största problemet egentligen. För där är det inte liksom sökbart på samma sätt.
Ja, nej. Frågan är ju, kommer någon gräva upp mitt lik om några hundra år och bara, jaha, här har vi det redan, hon begravdes. Ja, där kan vi hänga upp och visa upp. Alltså inte för att de är sådär mig, men för att det här var ett lik för 2000 år sedan. Det känns ju lite konstigt. Alltså.
Är det möjligt att i nästa bok har blivit en hit i Japan då, och att någon där köper ditt lik. Återfraktas dit så att man kan beskåda det på liksom skandinaviska etnografiska museet i Tokyo.
Ja. Ja, här har vi Ida Therens lik efter. Ja, det är mycket som kan hända. Vi får se helt enkelt.
Framtiden är fri.
Framtiden får utröna. Jag var ju på bokrelease igår förresten.
Åh, vad härligt. Mm. Det känns ju som att det var ett jävligt bokrik vecka. Så jag är glad att du kommer in på det. Med bokmässan och sånt. Men berätta,
jag var ju inte på bokmässan.
Nej.
Jag, som jag kanske sa på den, jag tycker det är lite... Jag vill gärna bli inbjuden dit.
Ja,
jag kommer åka när jag blir inbjuden. Ja, men jag avvaktar tills dess. Men jag var på Patrik Lundbergs bokrelease. Han har skrivit en bok med... Nu är det inte bara han, utan det är också Josefin Sköld och Alexander Mahmoud som har skrivit den här boken som bygger på deras DN-granskningar. Så det är egentligen DN... Det är ju egentligen en DN-granskning om adoptioner som de har gjort om till en bok.
Just det.
Så det är ju lite speciellt det där, för att så här, när man gör en text som egentligen är journalistisk reportage, ska det bli en bok, och sen det blir ju lite en annan form så att säga.
Mm.
Så det var kul. Jag var mest där för att jag är, alltså jag gillar ju, jag är ju intresserad av ämnet och supportar ämnet så, men jag är också nära vän med Patrik Lundberg.
Mm. Mm.
Så jag ville gå dit och säga hej till honom. Och jag fick en liten, man hade en väldigt kul grej, för att för ölbiljett, istället för ölbiljett så fick man en enkrona. Alltså ni vet de här som var innan de blev, alltså de här gamla kung, alltså med kungen på, alltså Karl, de här silvriga enkronorna som nu är värdelösa. Ja. Jag har ju extremt många sådana här enkronor och femkronor. Som ni vet, på den har jag hittat pengar i mitt skåp.
Ja.
Och de är ju helt värdelösa. Så att vi behöver någon enkrona
till. Eller ölbiljetter.
Jag tyckte det var en jättebra idé. Jag vet inte om det var deras idé, för det var liksom ställets idé. Men det tyckte jag var en trevlig liten grej.
Ja.
Och jag hade också en... Ja, det var kul, för att jag tycker det är kul att träffa lite folk nu när jag ändå bor i Stockholm. Så jag passade på att snacka lite med, jag vet inte om jag behöver hänga ut några namn i och med att det här, jag vet inte om de vill att jag ska berätta om det, men om folk som är skriver och även forskare och sådär, som är intresserade av lite samma sak som jag. Mm. Så jag hade lite intressanta konversationer där med, om fascismens upptakt i Sverige och historia, som jag är intresserad av.
Den nuvarande eller den historiska?
Både och faktiskt.
Ja.
Ja, och sen gick jag vidare då, för jag hade barnvakt igår, och så tänkte jag att man måste ju maxa barnvakten, man kan ju inte bara så komma hem en timme tidigt, plus att då den här barnvakten som jag har hittat, jättefantastisk tjej, är väldigt bra på att lägga min dotter, för hon har lite svårt att somna ibland, så att jag vill inte heller komma mitt i så här läggningen, så jag tänkte att så hon lägger kanske hem vid 9 ungefär, så då vill jag inte komma hem vid 9, så då tänkte jag komma hem vid 10 som vi har avtalat. Så då passade vi på att gå till Nya Rish på Götgatan.
Ja, Phoenix.
Är det så den heter?
Ja, Rish Phoenix.
Aha.
Återuppstånd.
Ja. Även känns som Baby Rish eller vad det var. Det var väl Josefin Ginder skrev en sångerskan, skrev en artikel i Expressen tror jag, som var väldigt underhållande, som jag kan rekommendera, som handlade om Rishs nya öppning. Och för de som inte är bekanta med Rish, är det ju då en väldigt populär och legendarisk bar i Stockholm som har två delar. En liten som är lite mer yngre kan man väl säga, fast det är inte så ung, men yngre än den andra. Och en lite äldre som har en restaurangdel och en så kallad skilsmässodiket, där många 40 plus som har skilt sig håller till.
Ja, exakt. Tandhyllan, eller vad? Nej.
Aha, tandhyllan, det har inte jag hört.
Nej, jag vet inte. jag kanske hittade på det nu, förlåt. Ja. Båda är bra.
Jag har varit mycket på Rish i mina dagar, både lilla och stora, men framförallt lilla. Så det känns väldigt... Första gången jag var där tror jag var när jag var runt 20, för då bodde jag i Paris och så var jag i Sverige och jag hade ett litet band en period. Då var det Sverre, vet han, Sverre Gunnarsson, skådespelaren. Han hade en liten klubb där och jag var där och spelade mitt projekt som var att jag sjöng. Och
vänner och bekanta? Eller var det någon annan?
Ja, det var någonting med det, typ, i stil med det. Och det var han och Ruben Broman, tror jag, som hade klubb Sverige och Ruben. Ja. Och jag var där, för jag och Kalle hade ett projekt där jag sjöng lite som så här Affi, för ni minns den. Affi, artisten, som var väldigt populär. för ungefär 20 år sedan. Det var lite, by the way, så är det en flicka i min dotters ålder som heter Affe. Och jag misstänker att det var Pop the Glock som inspirerade. Pop the Glock är alltså Affes hit från kanske 17 år sedan. Jag säger 17 för att det var när jag var 20. Och du kan ju räkna ut hur gammal jag är nu. Men i alla fall så då var det lite den stilen. Jag sjöng och mycket så reverb och grejer. Auditune kanske det var. Det var kanske innan auditune, men det var mycket reverb. Och han spelade. Så det var lite elektropop typ. Vi uppträdde några gånger på någon nyårs indie rave också och sådär.
Ja. 2010 vill Spotify ha det till att den släpptes.
Jaha, 2010. Ja, då var det inte Affe då som inspirerade mig 2010. Det kan ju inte vara... Var det 2022? 12 år sedan. Ja, då var det inte Affe. Nu blandar jag ihop det. Affe var när jag var lite äldre. Då var jag 25. Jaha, det här var innan Affe. Då var jag väl före Affe som vanligt. Ja. Jag var alltid före min tid.
Du överskattar alla dina idoler.
Ja, precis. Jag är trött på mig själv. Jag är alltid... Alla bara, vad håller de på med? Som bara, aha, nu blev det här en hit 5 år senare. Ja. Skitsamma. Jag gjorde någon slags elektrogrej. Och... Clara Shipley hette mitt artistnamn. Men vi spelade också i Oslo på någon spelning. Ja. I alla fall så... Det var på Rish. Det var första gången jag var på Rish, för då bodde jag i Paris. Jag hade aldrig varit på Rish. Men sen dess har jag varit på Rish många gånger.
Ja.
Och nu återvänder jag då till nya Rish i går kväll. Jag har också varit där en gång tidigare med en kompis till mig som är journalist också. Jag vet inte hur mycket namn man ska säga i podden. Jag vill inte hänga spännande. Ut folk.
Inte mycket till redaktörskap, så att...
exakt. En välkänd journalist var jag där med på Rish. Och jag kan också säga för att nu hamnade jag på samma plats, vilket var precis liksom i lilla gången in i, alltså precis i änden av den här bardisken. Och jag stod på samma plats förra gången då med min journalistväninna. Mm. Och då stod, han kan jag gott hänga ut. Vad heter han? Johan Hurtig.
Han Johan kan man Hurtig. Gott hänga ut.
Han är komiker och medbera. Och hans fru har ju en podcast som är väldigt populär. Som jag inte vet vad den heter, som är ihop med en komiker också. Det är typ inte Flashback Forever, fast typ något liknande. Han träffade, har jag känt i många år, och han stod nämligen på andra sidan baren, och jag upptäckte det här när jag skulle gå ut, så min väninna då skulle gå hem, och då tidigt på grund av bar och sådär, och då såg jag honom, så jag väntade på Gabriel för skulle möta, och så såg jag honom, jag bara hej, och han bara, ja, jag har stått och tittat på er i spegeln. För då kan man tydligen se det som en spegel över baren. Då hade han typ stått och tittat i spegeln och sett mig och min väninna så prata. Mm-hmm. Så jag hade varit, så det var en liten hemlig grej där. Så man kan ju tänka på att man blir bevakad i spegeln om man står i baren på Baby Rish.
Ja.
Men i alla fall, igår var jag då där med Gabriel. Och vi skulle bara gå in och ta en dryck. För att vi, i mitt fall, alkoholfri öl. Oops, på vägen då hem innan barmakten. Och då träffade jag på en... välkänd popartist.
Perfekt.
Som jag vet ju inte, som sagt, jag vet ju inte hur mycket man kan säga namn i den här podden. Ja. Men i alla fall en välkänd artist som satt där och har precis spelat landhockey eller vad det var med sin kompis. Mm. Så vi slår oss ner och pratade med dem en liten stund. Och det var den här perfekta, du vet, såhär, tisdag kväll i Stockholm. Jag vill ju nu utnyttja faktiskt att jag bor i Stockholm, så jag var såhär, en liten bokrelease, babbla lite med folk, prata lite, binda lite, lite jobb, lite fascism, lite uppkomst.
Få liksom tårna wet lite där och där.
Ja, lite så intellektuella konversationer och underhållande, babbla lite bekanta, hej, gammal redaktör till mig. Och sen gå vidare. Vi går och tar en burgare, sen går vi vidare och tar en dryck på Rish. Aha, men här träffade jag på honom. Hej, bla bla bla. Oj, vad intressant. Har du hört om Fasching? Bla bla bla. Ska lägga ner. Alltså, och sen bara, tuben hem. 10:00. Min dotter sover redan. Bara säger hej då. Alltså, det är ändå de small things in life. Jag kände ändå att jag måste jag har varit lite deppig. Jag har varit deppig. Låt mig vara ärlig. Jag har varit deppig. Mm. Inte lite. Jag har varit mycket deppig. Men det var ändå en kväll att muntra. Små vardagskvällar. Och sånt att ta mig för givet när man inte har barn. Man kan bara så här, vi går ut och tar en öl. Typ. Ja. Man kan gå ut och... Men det kan man ju inte med barn. Så jag har ju bestämt då att jag ska ha barnvakt en gång i veckan. Bara för det här. I och med att jag är själv med min dotter på heltid.
Ja,
för annars kommer jag bli tokig.
Man blir ju aldrig så här, nej, vi går inte ut.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag är så trött på det. Liksom den, det tåget har ju gått, om man säger. Det är därför det blir så fantastiskt att liksom gå ut i den här åldern. Eller mer när man har barn.
Ja, och jag vill också uppmuntra alla som lyssnar på det här som faktiskt har en par, alltså som har barn med en partner, eller man ska säga, som har barn
att
ihop.
Passa på.
att inte bara så, ikväll är det min kväll att gå ut, utan unna er barnvakt. Alltså om jag har råd att fixa barnvakt så har ni råd, så mycket kan jag säga. Man får hitta någon. Som man har någon deal med liksom.
Ja.
Och jag tycker faktiskt att det är viktigt att gå ut tillsammans och göra saker ihop. Och nu kunde jag gå ut några timmar med Gabriel och göra någonting med honom liksom. Så annars blir det bara så att han ska gå ut. Eller du vet, jag tycker man ska unna sig det här i de små sakerna i livet.
Ja.
Det behöver inte vara så avancerat.
Verkligen.
Tack för mig.
Vad blir det för mord är podcasten du pratar om.
Aha.
Johanna Wagrell heter hon och Elinor Svensson är den andra parten i den.
Det var min lilla session här. Jag har också varit på operan, men det kan vi ta sen. Men vad har du haft för dig, Pontus Dolph?
Ja, vad har jag inte haft för mig? Den här veckan är jag kulturen. Det vill säga att jag inte gått på kultur. Jag har mer gjort kultur. Men jag sitter just nu i någon slags... jag fick en bild av att man sitter i en fontän av ens egna vätskor, men det är inte trevligt. Utan jag... det jag menar är att det går... det känns som att så här, min hjärna är helt självförsörjande för stunden. För att jag skriver saker, släpper saker och gör nya grejer när de gamla är slut. Så att jag liksom inte... Och så har det regnat ganska mycket på mig. Så att det kanske är därför den här bilden... uppstår i hjärnan.
Det är Guds vätskor du badar i.
Ja, precis.
Bokstavligt talat.
Perfekt, du räddade den. Bilden. Men jag har en väldigt rolig metod just nu som jag känner funkar för mig. Det brukar ju, när man skriver låtar så är liksom kutymen, om man inte vet vem den ska vara till exakt, att man skriver en tillsammans några stycken och då brukar man bestå av ett team vanligtvis som är så här, som kan vara en producent som sitter med knapparna och väljer ljud och en sångerska som är liksom lite bra på att sjunga så att det låter pro och så där och en låtskrivare som brukar vara jag. Men det smyger sig även in en titel som heter Topliner. Som är en så här,
oj, vad är det?
När Stockholm vill vara LA, då drar de till med, nej men jag är topliner. Och då betyder det att man typ är den som sjunger melodin. Alltså man hittar på melodin.
Som ett instrument, man är som en beatboxare fast
ja,
pop.
Ja, precis. Alltså man är den här bra rösten. Men någonstans på vägen har man även förvärvat titeln låtskrivare. Men det liksom har förskjutits lite grann. Alltså jag har ingen pop. Jag, Pontus alltså, har ingen färdig popröst direkt så att jag kan säga så här, det ska låta som att tjejen sjunger så här. Om Aha. du förstår vad jag menar. Jag kan inte spela upp det och skapa en illusion för någon som inte är van att så här ska det låta. Tänk dig bara en tjejröst.
Aha, okej.
Okay. Då är det bättre för en om man är bra på att skriva låtar och har en tjejröst. Då kan man titulera sig topliner. Det är toppen.
Varför måste det vara en tjej?
Nej, det behöver det inte vara. Det bara råkar vara att jag okay. skriver främst
för tjejer. Aha, okej. Okay.
Okay,
det fattar jag.
Ja. Men det här är också ett sätt som gör att man strategin då inom branschen är att man testar runt en jäkla massa kombinationer. Som att så här, ja, men den här veckan skriver jag med först den, sen den, sen den och så nästa vecka den. Så att det har blivit liksom ganska utspritt, eller vad man ska säga, i såna här liksom sessions som man möts och har. Och det gör ju att man behöver ju i princip liksom, jag är lite kritisk mot det här sättet, varför jag jobbar på ett annat sätt nu som jag ska återkomma till. Men att dels så har man ju inte liksom samma erfarenhet med de här personerna som man skulle ha i till exempel ett så här låtskrivarteam eller en klassisk grupp.
Ja.
Sådär. Utan man sätts ihop i liksom nya situationer hela tiden, vilket kan sparka någonting otroligt, att det liksom är så här, oj vad det här funkade bra. Men det kan också lika gärna bli liksom ganska dött. Att man så här,
det är så mycket i personkemi, tänker jag.
Ja, det är väldigt mycket det. Men det är också att man ska liksom, det är så mycket av modern popmusik som är att man bara så här blurtar ut någonting. Som att man har liksom tre ord som man sjunger på ett catchy sätt. Och så kan det vara liksom hela hooken till en låt. Så att det kan vara, det är liksom det man önskar att det ska uppfylla. Men eftersom pandemin var så här, sög verkligen ut jättemycket syre ur branschen, och eftersom inte så mycket musik släpptes så fanns det inte jobb för de här. Det fanns liksom inte behov för alla de här låtarna att skrivas. Så ganska många har liksom försvunnit på det här sättet, för att det finns ju ingen ekonomisk trygghet i det här systemet, utan det är bara att så här, leder det till en bra låt så blir det bättre royalties liksom.
Men då, jag kan passa på bara en liten parentes här, att samma sak har ju synts dels i journalistiken, men det har skett under många år att det liksom ingen återväxt, för det finns inga jobb, så folk bara försvinner mer och mer och det blir färre och färre som vill vara journalister. Ja. Men också inom restaurangbranschen, det är ju jättestor kris nu i Stockholm att få tag i kompetent personal. Det finns liksom ingen, för att under pandemin började alla plugga istället. De som tidigare jobbat restaurangtimmisar och sånt, de har börjat plugga, så det är ingen som vill jobba på restaurang längre.
Nej.
Bara en liten inflikad.
Ja, och det där är ju så här en till inflikning, eftersom jag jobbar med restauranger på Gotland. Så där är ju liksom kamp varje år, eftersom säsongen är så här 1,5 månad. Och så ska man ändå leva upp till det här. Vi är en närodlad ekogård som bara bla bla bla. Då är det liksom
personal och boende och
ja, och då är det liksom kockarnas market. Att då kan de ju säga så här, ja men då vill jag ha 100 000 i månaden för det. För att det är så här, annars går jag till granngården typ, literally. Och det betyder ju också att man aldrig är säker inför nästa år. Så de har jättesvårt att veta liksom hur man ska satsa långsiktigt. För att det är ingen som binder upp sig så här, ja men vi säger att jag jobbar här 5 somrar. Det existerar liksom inte, utan det är bara goodwill och bra relationer.
Så en restaurang kan vara jättebra ett år och helt värdelös nästa år.
Verkligen, så exakt är det.
Shit, vad sjukt.
Och det är ännu värre är de som får en massa priser. Liksom, för att dels har de större förväntningar, men de förväntar sig också åka och visa upp sin mat på en massa ställen.
Oj.
Liksom mässor eller så här.
Oj.
Kungen på Boliden har ju också, eller Soliden på Öland, han har ju också så här årets restaurang typ, eller han, det är så här, folk drar i ändå så här, kom hit och laga mat, och då tar man ju bort källan till det som var bra från restaurangen. Så att det är verkligen så som du säger, att det är liksom, det kan vara en dålig grej inför nästa säsong, att man blir hypad.
Så fallet högre liksom för nästa.
Ja, precis.
Okej.
Ja, nej men så det var väl en liten grej. Och risken på det här med de här låtskrivarkonstellationerna är ju lite grann att producenter och till viss del låtskrivare är ju liksom självförsörjande och sitter på en så här studiohyra kanske. Och sitter liksom på, egentligen på hela risken. För det finns ju ingen så här, det är liksom, eftersom mångfalden är så stor, det finns så många som vill skriva låtar och tröskeln är låg, så kan man ju komma ut från en så här låtskrivarhögskola och komma rätt in i branschen med en gång och liksom vara lika mycket värd och betrodd som någon veteran liksom. Så det går ju inte, det är väldigt väldigt svårt att tacka nej till det här upplägget, men samtidigt så är ju det att man liksom jobbar gratis tills att någonting händer förhoppningsvis. Ja, det är en lite läskig fälla, men jag har efter pandemin inte börjat jobba på det här sättet riktigt än i alla fall, utan jag kör ganska traditionellt sätt att jag får en idé och så skriver jag den låten och sen betalar jag någon som sjunger och sen är den klar. Och då kan antingen jag släppa den eller så kan jag liksom gå ut och pitcha den i det här färdiga formatet. Och det känns ju väldigt skönt. Men också lite läskigt, för att man hamnar ju väldigt mycket i sin egen bubbla, kan jag tycka, om mig själv ibland.
Ja.
Men just nu är det trevligt och bra.
Vad härligt.
Det är också en liten utarmning i och med att så här, det finns extremt lite trygghet i att släppa musik. Liksom. Det finns ju nästan inga intäkter på det via Spotify och sånt där. Så att man kan ju liksom... det är lite så här take it or leave it stämning i musikbranschen just nu. Men det har väl liksom byggt upp till att vara det ganska länge, tycker jag. Jag är lite skeptisk.
Men det är väl lite sån här grej... Ja, men musik, konst, litteratur och till viss del även ännu smalare grejer, typ teater, dans och opera och sådär. Det är ju lite så, bara, ja, om du inte vill göra det så gör det inte. Alltså det finns ju verkligen som står med en pistol i tidningen och bara, du måste skriva en bok eller du måste göra musik. De som gör det är de som måste göra det, som känner sånt otroligt kall. I mitt fall, det kvittar liksom. Jag fick ju 4 böcker refuserade när jag släppte min roman liksom. Det var ju inte som att jag slutade. Hade jag haft minsta vett i skallen och gjort det här någon annat skäl än att jag måste, då hade jag ju slutat för länge sedan. Det finns ju ingen anledning att fortsätta. Det finns ju också väldigt lite status och pengar i litteratur idag i alla fall. Kanske för tidigare kanske fanns mer, men alltså, det är ju inte som att någon bryr sig om jag gör det eller inte. Så det är ju verkligen bara för min egen skull. Och det tycker jag ändå är viktigt att komma ihåg. Och så är det ju med musik också, att det är ju... Har man kallet så måste man göra det, men det finns ju ingenting logiskt som talar för att man ska göra det.
Nej, och det är också nästan en liten paradox i att så här, ja, men jag har satsat så här mycket tid... Och många år. Så att nu kan jag ännu fortsätta? Mindre sluta. Liksom.
Man målar sig längre och längre in i det där hålet.
Ja, verkligen.
Nu är man så här fast mellan listen och väggen. Liksom. Ja. Man står där. Kan ingenting annat. Okay.
Bara, nästa bok.
Men det är uppstigande klagande. Det här är bara lite information.
Ja.
Men jag måste säga, jag vet lite speciellt nu. För att jag skickade ju in, för uppmärksamma lyssnare på den, skickade ju in mitt bokmanus då, första utkastet, OBS, till mitt förlag här innan. För 2 veckor sedan. Och jag fick ju då besked att så här, ja, det är ju bokmässa nu. Så att vi hade ju bestämt redan innan sommaren att jag skulle skicka in det i slutet av augusti efter jag varit i Paris. Och sen då kom ju september och sen kom bokmässan. Så det var så här, ja, okej. Du får inget svar från efter bokmässan. För det blir för tajt, det är så mycket annat som händer liksom.
Ja.
Innan bokmässan. Så nu väntar jag ju mig svar här inom närmaste veckan eller så. Och det har ju lett till en fruktansvärd existentiell kris, eftersom jag är så, okej, vad händer nu? Alltså, dels är det en kris att inte ha ett projekt att jobba med, för jag är så van att varje dag så här, sätter jag mig jobba vidare med boken. Det är som liksom det jag gjort nu 2 år, alltså varenda dag. Och innan dess, jag började ju med det projektet samma dag som jag slutade med boken innan dess, när jag höll på med i flera år liksom. Så jag har ju alltid haft en bok som jag håller på med. Så när man har de här luckorna då, samma sak med förra boken, när man skickar iväg det och sen så är det så här, vänta på input, då kan man inte göra så mycket, för det känns lite som att boken är on hold, för att börja peta i den då, det blir ännu mer komplicerat när du väl får tillbaka feedback. Då kan du ju, då blir det ju så här, oj, vänta, det här har jag ändrat på. Alltså, det är bättre att bara, man behöver också backa ibland från projekt. Så är det ju med alla konstnärliga projekt, man måste backa och få klar blick. Så jag vet ju att jag måste typ hålla mig borta från det för att liksom pausa. Men det är liksom lite kris, för att plötsligt säga, oh shit, vad händer? Tänk så säger han nej, tänk så ångrar sig. Tänk så säger de att jag måste hålla på ett år till med det här. Hur ska jag få råd med det? Hur ska jag ha tid med det? Vad ska jag göra? Vad håller jag på med? Alltså, det är, jag har ju någonstans hoppats att boken skulle komma till våren, men jag inser nu att det kan mycket väl bli i hösten istället.
Ja.
Och ja, alla oro kring det här och tankar och känslor. Men då har jag ju insett min kille då, Gabriel, han bara, vi kom fram till gemensamt att jag måste börja med nästa bok. Jag kan inte hålla på med en bok för att jag blir tokig typ. Jag blir helt, jag mår väldigt dåligt psykiskt och jag blir en ganska odräglig person. Så att jag insåg att jag har liksom börjat med nästa bok.
Wow!
Nej, men alltså, jag vet ju redan vad min nästa bok ska bli. Så det hade jag ju haft. Jag har flera böcker som jag inplanerade som jag ville skriva.
Mm.
För man har ju bara ett kort, om man tur kanske jag har 40 år att skriva till innan jag dör, eller innan jag blir dement. Så då får man ju tänka, hur många böcker jag skriver? Okej, en varannat år, då har jag 20 böcker. Så jag vet ungefär 5 av dem, vilka de ska bli. Så man får börja budgetera redan nu så man ska hinna med allting. Men
oj,
ja, jag har börjat med nästa lite smått. Men jag har inte kommit så mycket, men jag kanaliserar den här ångesten in i nästa bok istället för att jag ska sitta här och bara rulla tummarna och känna mig helt värdelös. Ja. I och med att jag också då har ekonomisk stress, jag sitter här och tänker bara, vad håller jag på med? Det löser inte min ekonomiska stress, men det löser lite min mentala. Så att jag vet inte riktigt. Vi får väl se här närmsta veckorna ifall jag kommer må lite bättre när jag har fått lite mer klarhet i mitt liv och kan ta lite beslut. Ja. Vad jag ska ta mig till. För det är också mycket som hänger på så här. Om han säger typ till mig, boken kommer komma nästa höst. Jag vet att du jobbar om jättemycket. Du behöver lägga 4 månader till på den här boken. Ett, jag måste finansiera 4 månader. Och två, då blir allting förskjutet. Alltså ytterligare så här. Ja, då kommer sommaren. För böcker släpps ju bara vår och sommar. Eller vår och höst, de släpps
ju sommaren.
Det finns liksom bara 2 luckor egentligen. Och då blir ytterligare så här, allting blir uppskjutet. Och eventuella saker man kan söka pengar eller få upp nya uppdrag. För att om den boken får lite uppmärksamhet kanske man kan få prata om den och få lite pengar för det. Och så här. Allting blir liksom uppskjutet. Så att det är lite speciell. Jag berättar det här nu, inte för att det är så mycket handlar om mig, men jag tänker att det kan vara intressant för andra som är utomstående och få lite inblick hur det funkar i den här världen.
Ja.
I och med att det är lite mystisk värld.
Ja, men absolut.
Alltså, behind the scenes, hur det funkar.
Den här förskjutningen, det är ju verkligen en så här faktor som man måste leva med. För att det går ju, det tar alltid så här 5 år innan mina bästa låtar kommer ut. För att resten av världen måste fatta. Nej, men då har den skrivits om och liksom producerats om och hej och hå. Då kanske folk lyssnar med nya öron och sånt där. Och så är det för de allra flesta. Att så här, men det här projektet, det var från... Och då är det dels så här, svårt att relatera till det igen kanske. Till någonting som man så här, skapade för flera år sedan. Men också att, att man måste ju, som du säger, skapa säkerhet för sin framtid inför att det ska släppas liksom. För det är först då det kan ha någon avkastning.
Exakt, då börjar jag så här, kanske rättighet utlands eller, alltså allt där kommer ju sen.
Jag läste en grotesk, det här blir liksom lite klagosångens avsnitt nummer 68.
Men jag vet inte, jag menar inte att klaga, hoppas inte jag klagar, jag tycker, alltså, jag
men menar klagosång inte att klaga. Är väl ett vackert ord, känner jag.
Okej då.
Ja, nej, men nu kommer jag att klaga lite.
Okej, du får klaga, jag tycker inte att jag klagar.
Nej. Men apropå fördröjning så är det en sån här faktor med konserter som har skjutits upp efter pandemin. Som fortfarande, alltså efter pandemin nu i år kan man väl räkna det egentligen, så hade ju alla så här otroligt bråttom ut att spela igen och liksom förverkliga de här konserterna som har skjutits upp sedan 2020. Men det folk brottas med nu, jag såg att till exempel artisten Santigold, som är rätt stor amerikansk artist, om du känner till. Hon fick precis ställa in hela sin turné på grund av att biljetterna är sålda 2020, 2019 kanske till och med. Alltså det planerades ju då. Och sen har det skjutits upp. Och nu då, när man vill sjösätta turnén, då har plötsligt hotellpriserna gått upp. Bensinpriset har gått upp. Det är så många som vill ut. Så att så här, turnévans har så här rena ockerpriser. Allt har gått upp. Men intäkterna, alltså de här biljetterna som såldes 2019-2020. De har ju inte gått upp. Så att det är ju liksom en slutsåld turné i en total förlustaffär. Om den har väntat i 3 år.
Shit.
Så det är någonting, alltså, som som inte ens de som jobbar med det här varje dag, det vill säga bokare och artister, har haft vett att liksom räkna på. Men det är någonting...
Hur ska man kunna förutspå en sån grej? Det är ju helt sjukt.
Ja, men det går ju inte. Och dessutom när, så här, när man har fått suttit inne i ett vakuum i 3 år, och då skjuts man ut som en så här champagnekork. Bara, fuck, jag existerar. Och det här är mina 3 år av skapande och artisteri som liksom har varit helt uppdämt. Så det där är en fruktansvärd... Oj. Situation alltså. Så att jag har tänkt mycket på det med höga biljettpriser och sånt där nu. Det kostar ju, alltså se en liksom stor artist kostar nästan uppåt 1000 lapp nu i dessa dagar.
Ja.
Men det är ju lite för så här, garantin för prisökningar på alla de andra produkterna som ingår i en turné. Jag sitter liksom med,
aha,
med min brorsas turné som jag ju styr. Den är,
just det.
Där läggs ju de sista, den börjar om 4 veckor så börjar de spela i Stockholm. Och där läggs de sista grejerna, detaljerna nu. Och där är ju liksom, alltså så här försumbar grejer. Men allt som vi lägger till nu är ju sånt som liksom vi var tvungna att förutse i vår budgetering då för typ 1-2 år sedan. Att så här, och då märker man att så här, ja, det här, sånt som inte står avtalat, som så här, mat och bärs i logen kostar nu 1000 lapp mer liksom, än det gjorde för...
Shit.
Så att allt är ju liksom, alla höjer priset förutom artisterna. Så att det är liksom en, man måste ha en liksom buffert som är jättesvår att ta ut och motivera ju. För,
oh, shit.
Och det är den här liksom klausulen för eventuella framtida ja, kostnadsökningar. Oh, men det blir så torrt då, för att man vill ju inte egentligen bry sig om det där när man går på konsert eller för den delen skapar musik. Då vill
är
man
det
ju bara
prosaisk här, liksom, man vill inte tänka på deras kostnader för ölen.
Nej, men precis.
Kanske ölen kanske man kan tänka sig, men inte kanske jordnötterna.
Ja, men, nej, men jag menar, det är så oerhört svårplanerat alltså. Och sen så är det ju inte ens säkert att man säljer några biljetter. Så det är inte, det finns ju ingen, man måste ju liksom sälja på en så här våg av optimism, annars händer det ingenting. Det är som vi har sagt, ingen vill gå till en restaurang som ber en att komma för att den kanske måste stänga annars. Då smakar det inte
obehagligt.
Gott.
Det är dålig energi. Oj, nu ringer mitt alarm. Jag måste gå. Jag har ju lite svårt det här med planering som jag har förstått. För mina olika klagomål här, att jag är försenad. Eller inte klagomål, bara information. Att jag är då väldigt dåligt på att planera. Så jag har ju satt väldigt mycket olika alarm på min telefon. Jag tror det här alarmet nu var att jag ska gå, min dotters teater börjar nu. Jag tror det var det som alarmet var. Så jag måste faktiskt avlägsna mig.
Det klingar bekant. Men vad roligt att prata om gamla mynt och pengar. Det här var avsnitt 68. Nästa vecka så får vi associera till avsnitt 69. Det blir kul.
Ja, 68-rörelsen växte till liv i våran podcast. Tack för att ni har lyssnat och tack för att ni tipsar era vänner om våra två vänner i er.
Ha det underbart. Hej då!
Ha det bra! Hej då!
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.